Tack för förtroendet att dela Guds ord med er. När jag hörde den här sången som vi spelade precis i början på gudstjänsten. Den har en speciell betydelse för mig. Det var så många minnen som kom upp. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Där hände för december 1999. Jag hade varit väldigt sjuk i min lever. Jag låg på Akademiska sjukhuset och på natten trodde jag att nu är mitt jordeliv slut. Och jag fick göra en sån här enorm Jesusupplevelse. Det enda som betyder något, Jesus är här. Jesus är här hos mig just nu. Och hans nåd, den räcker. Och antagligen, jag vet inte hur det gick till, de hade nog ringt hem till Sigbrit, min fru. För hon kommer in till mig sen på morgon. Och jag är väl, jag var väldigt sjuk. Men jag vet, hon sitter där bredvid sängen. Och ovanför, jag har enskilt rum då för att jag var så sjuk. Och ovanför sängen finns en tv. Och man spelar en repris av Minns du sången. Och då sjunger de den här sången. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Och jag kände, ja men det här är ju min upplevelse. Nåden räcker. Jesus är här. Jesus var med mig. Och nu står jag här. Och det här är alltså mer än 20 år senare. Och jag står här som ett bevis på att det finns en Gud i himlen som hör våra böner. Och jag vet att man bad för mig hemma i gudstjänsten. Och Gud hörde bön. Det är en fantastisk upplevelse. Men det var inte det jag egentligen hade tänkt tala om. I veckan som har varit så har jag funderat på vad ska jag tala över när jag kommer till Lindesberg. Och då började mala, jo men ifrån skapelseberättelsen om när Gud skapade människan. Ja men lite konstig text att predika om så här efter julen. Men när vi hade bön hemma i onsdags så bad man att Gud skulle ge mig det jag ska tala om. Och då befästes bara det här. Och därför ska vi läsa med varann ifrån första Mosebok. Det första kapitlet, verserna 26 till och med 28. Första Mosebok, kapitel 1, 26-28. Det är inte så mycket att bläddra, det är nästan bara att vika upp första pärmen. Så står det där. Gud sade, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Vi ber. Gud, jag tackar dig för orden som du har lagt på mitt hjärta. Gud, nu ber jag att jag säger att det ska få komma från dig. Och att det ska vara din heliga ande som leder det jag säger. Gud, att det inte ska vara meningslöst prat. Utan vara ett budskap med must och märg ifrån dig själv. Gud, Låt mig få vara din budbärare just nu. Amen. Jag vet inte hur många gånger som jag själv har läst den här texten. Och du som lyssnar har säkert också läst den. Vi kanske har läst den många gånger. Och vi kan fundera på, vad har den här att säga oss idag egentligen? Och jag skulle vilja påstå att den här texten, den är viktig. Därför att den ger oss en grund för vilken människosyn vi ska ha. Hur ska vi se på oss själva och på varandra? Men den visar också på att vi har ett ansvar för skapelsen. Det är inte någon annans ansvar. Vi är skapade av Gud. Och själv så återvänder jag väldigt ofta till den här texten. Vi är skapade av Gud. Det finns en Gud som har skapat oss. Tyvärr så kanske också är så att när vi talar om den här texten eller pratar om den med våra vänner och bekanta, så fastnar vi i en helt meningslös diskussion om Adam och Eva, som egentligen inte leder någon vart. För ytterst handlar inte texten om två personer. Texten handlar om att vi är skapade av Gud. Den handlar inte om egentligen heller hur lång tid tog det när Gud skapade allting. Den säger Gud har skapat allting. Vi sjunger i en barnsång, Gud har skapat allting, allting rår han om. Ja, det är sant. Men om man försöker titta på vad finns där bakom i den här texten, finns det alternativa översättningar? Svenskan är ju egentligen ett väldigt fattigt språk. Grundtexten har många dimensioner som det är svårt att översätta. Det är så lätt att den här mångfalden faller bort. Ni vet, när vi ser ljus, när vi ser solljus, så är det liksom bara vitt. Men har man ett prisma och låter solljuset falla genom prismat, så ser man många färger. Och det här kan vi se när solljuset speglas i regndropparna och vi ser regnbågen med alla dess färger. Det finns så många nyanser i Guds ord. Och en nyans i den här texten då, det är att det här Gud skapade människan, ja, Gud skapade mänskligheten, är också en möjlig översättning. Gud skapade mänskligheten. Och det är ju det hebreiska ordet Adam då. Och när Gud skapade mänskligheten, så skapade han den som män och kvinnor. Ordet hen finns inte i Bibeln. Vi är man eller kvinna. Inte både och. Vi är skapade. Inte med avsikten att vara könlösa. Vi ska på ett naturligt sätt kunna föröka oss. Det är Guds avsikt med skapelsen. Egentligen handlar alltså den här skapelseberättelsen om hur Gud skapade människan, att Gud skapade mänskligheten i största allmänhet. Alla människor är skapade av Gud. Versen som berättar att Gud skapade människan, den har en struktur i sig som gör att just skapandet av människan framhävs på ett speciellt sätt. Konstruktionen här i de två första raderna förstärker att människan verkligen skapades till Guds avbild. Och så i mitten finns ett mönster där ordet skapa ramas in av man och kvinna. Och dem, Gud skapade man och kvinna. Vi är skapade av Gud, män och kvinnor. Och därför kan vi vara stolta över att få vara människor. Därför att vi är skapade av Gud. Vi är Guds avbilder därför att Gud har skapat oss så. Och om man läser om andra religioner, vilket jag tycker att det kan man gott och väl göra för att förstå hur de tänker, så har de också skapelseberättelser. Islam har sin, buddhismen har sin, hinduismen har sin. Men det finns en viktig skillnad. Det är bara i Bibelns skapelseberättelse där man visar på att människan är skapad till den enda Gudens avbild. Bibeln är unik. Det finns ingen annan bok likt Bibeln. Det finns ingen skapelseberättelse någonstans annars som framhäver och visar på människan, mänskligheten, är skapad till Guds avbild för att vi ska ge en bild av hur den Gud är. Det här, att alla människor är skapade till Guds avbild, för med sig också en del konsekvenser i vårt sätt att tänka. Vi är skapade att vi ska härska över djur och natur. Ja, vi ska ha auktoritet över, vi ska ansvara för den, är också en dimension i det hela. Vi har ansvar för allt levande. Vi har ansvar för naturen. Vi har ett ansvar för vad vi lämnar efter oss till våra barn ifall Jesus dröjer. Och vi kan ju fråga, hur förvaltar vi det ansvaret? Djur som myllrar, står det i Bibel 2000. Det kan översättas också som att det är alla djur. Det finns två grekiska ord i grundtexten, remes och romes, som används, och de omfattar alla slags djur. Kräldjur och groddjur och insekter och däggdjur och alltihopa. Men det är också en sammanfattning för alla djur. Vi har ett ansvar för allt levande. Och därför ska vi vara rädda också om våra djur. Vi ska behandla dem väl. Därför att de är också en del av Guds skapelse. Och Gud har satt oss att ha ett ansvar för dem. Att råda över betyder inte att vi ska förtrycka. Det här ansvaret är stort. När Gud säger, låt oss, så försöker en del göra sig lustig. Jaha, ni har flera gudar. Nej. Det här uttrycket, när Gud säger låt oss, förekommer på tre ställen. Det första stället är då när Gud säger låt oss skapa människor till vår avbild. Så framhäver det att skapelsen av människan är någonting helt enastående i världshistorien. Nästa gång det används, det är när människan blir utkörd ur Edens lustgård. När människan har fallit i synd. När vi, trots Guds förbud, har ätit av kunskapens träd. I första Mosebok 3:22 står det: Herren Gud sa, människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid. Varför skulle det vara så förskräckligt då? Ja, människan har fallit i synd. Skulle vi få ett evigt liv i synd, leva för alltid i synd och elände? Och egentligen så är meningen i grundtexten inte heller avslutad. Men den visar på hur Gud är engagerad i det som händer. Gud är väldigt djupt känslomässigt berörd av när hans skapelse faller i synd och olydnad. Vad skulle hända om människan fick leva i evighet i synd och sjukdom och elände? Det är någonting som inte kan uttryckas i ord. Det vore ju en evig katastrof för Guds skapelseplan. I första Mosebok eller 11 och 7 så läser vi om, och det är det tredje stället då, där Gud använder uttrycket oss. Hur människan försöker bygga Babels torn. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. När Gud inte får vara med, då blir det förvirring och kaos. Då blir det oreda i samhället. Gud är ordningens Gud och inte oordningens Gud. Gud är fridens Gud, inte ofridens Gud. När Gud får vara med, då blir det ordning. Vill vi ha ordning i samhället, måste Gud få vara med. Det finns ingen annan väg. Och här blir det språklig förvirring då. Och ifrån den här händelsen vid Babels torn så har vi ett ord i svenskan som vi kanske inte tänker på att det kommer från Bibeln. Och det ordet babbla. När någon babblar, då är det ett meningslöst pratande om ingenting, men med många ord. Jag vet inte, när vi använder det här ordet, att det var väldigt vad de babblar, så kommer det från Bibeln. Jag tror inte att Svensson i gemen är medveten om att det är ett bibliskt uttryck som kommer från Gamla testamentet. Och när Gud säger oss, så skulle vi då kunna tolka det som att han pratar med sig själv då, eftersom det finns bara en Gud. Men vi kan också se att det syftar på treenigheten, Fader, Son och Helige Ande. I svenskan så har vi någonting som är kallat för pluralis majestätis, som man inte använder längre. Men jag som är lite historiskt intresserad så där, brukar läsa gammalt riksdagstryck emellanåt. Det är ganska fascinerande. Och då står det, då, när regeringen har fattat ett beslut, vi Gustav den sjätte Adolf, med Guds nåde, Sveriges och Götes och Vendes konung har låtit besluta. Pluralis majestätis. Det finns en som är kung. Det finns en som kan säga vi. Och det här har man då imiterat i världsliga sammanhang då. När någon är kung och ska ge ett sken av att man har makt, så säger man vi. Ordet avbild handlar också om fysisk likhet. Det kan användas om det. Men eftersom Gud är ande, Johannes evangeliet 4:24, så säger Jesus, Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Gud är ande, och det visar också på att vi som Guds avbilder har en andlig sida. Somliga försöker förneka att det finns någon andlig sida hos människan. Förr, när jag hade mitt kontor i Örebro medan jag jobbade, så brukar jag ganska ofta hamna i diskussioner med en av humanisterna. Ni vet, de här som låter humana men är väldigt ohumana, därför att man förnekar människans unika särställning i tillvaron. Man hävdar att ja, men människan är ett däggdjur bland andra däggdjur. Det är inget speciellt med människan. Människan har en andlig sida. Jag tror inte att fåren hemma i Hult utanför Frövi, att de har en ande. Jag tror att det är förbehållet människan att ha en ande i sig. Och jag tror inte att grodorna som nu ligger i dvala under vintern, att de har en ande. Men människan har en ande därför att vi är skapade till Guds avbild. Och låt oss inte förneka vår andliga sida. För att vi ska må bra, så behöver vår ande ha kontakt med sitt upphov, med Gud. Sen kan det ändå vara så att fast man har kontakt med Gud, så kan man få problem. Att leva i nära gemenskap med Gud, ingen quick fix för att undvika problem. Det är inte det jag säger. Men jag tror att det är en förutsättning för att kunna klara av dem på ett bra sätt. Det står i texten att vi ska råda över skapelsen. Men det ger också en dimension av att vi är Guds representanter. Vi är ambassadörer i den här världen för Guds rike. Det är en svindlande tanke. En ambassadör är ju ett sändebud i ett främmande land. Vi är ambassadörer i Lindesberg för Guds rike. Tänk den tanken. Där vi är, i den situation vi lever, så är vi utsända av Gud. Sen behöver det inte gå så dramatiskt till som det gick till för mig när vi skulle flytta till Frövi. Och jag plötsligt bara känner, ja men här ska vi bo. Och jag bara kände liksom det kom över mig, här. Och jag ringer hem till Sigbrit på kvällen och säger, vi ska flytta till Frövi. Frövi, var ligger det? Du är inte klok, jag har ju ingen jobb. Nej, men vi ska vara där. Och sen löste sig alltihopa det andra ändå. Och Sigbrit är fortfarande den av oss två som jobbar mest. Så att när vi är på den plats Gud har sänt oss som ambassadörer, då löser sig det andra runt omkring. Men tänk tanken. Var och en av oss är ambassadörer för Guds rike där vi bor. Vare sig vi bor i ett villaområde eller på ett äldreboende eller i ett hyreshus. Vi är Guds ambassadörer. Vi är Guds sändebud. Och det betyder att vi har ett enormt ansvar för skapelsen. Hur har vi hanterat vårt ansvar? Vi har ätit av kunskapens träd och det har gett oss kunskap. Och det har gett oss ett ännu större ansvar därför att vi borde veta, för vi har tillgång till kunskap. Tyvärr, får väl säga, så är det så att vi har misskött vårt uppdrag och det grövsta. Egoism, vi och domtänkande, mobbning, främlingsfientlighet, miljöförstöring, förutfattade meningar och krig präglar nyhetsflödet. Och det här med förutfattade meningar har jag själv ett exempel på, en egen upplevelse av. 1982 så var jag tillsammans med en grupp för att titta på busstillverkning på Van Hool-fabriken i Antwerpen. Och det enklaste sättet att ta sig dit från Uppsala, det var att flyga till Amsterdam, till Schiphol. Och där på flygplatsen på Schiphol så blir jag visiterad. För man hade en visitationszon där man plockade ut människor. Och det kommer två stycken ganska brutalt och tar mig så här och drar mig åt sidan. Och så muddrar de mig. Och jag hade inte glasögon på den tiden, så jag hade ganska ofta huvudvärk. Så då hittar de två stycken Alvedon eller någonting sånt här på en karta i fickan. Och då blir de ännu mer intresserade, så då ska de ju gräva i väskan. Och där hittar de ännu mera piller. Och då blir jag tagen i ett rum vid sidan om, för då ni. Så småningom så snackar jag med Uri där och förklarar för dem att jag brukar ha huvudvärk och det här är huvudvärkstabletter och jag har dem på olika ställen för att ha dem lätt åtkomliga. Sen så sätter vi oss ner då när jag kommer tillbaka till mitt ressällskap och så konstaterar de att jo, men det finns några kännetecken som de verkar, för de hade tagit flera. Det var de som var långa, de som var mörka, då var jag inte gråhårig som idag, jag hade nästan, inte riktigt svart hår, men nästan. Jag hade bruna ögon och jag hade en mörk mustasch. Det var kännetecknet på de man visiterade. Det var bara sådana man tog. Snacka om att ha förutfattade meningar. Mitt ressällskap, av vilka några hade olagliga mängder alkohol i bagaget, de klarade sig. Jag hade ju ingenting sånt av naturliga skäl, eftersom jag inte behöver det. Men hur löser vi då allt det här? Det är ett eländes elände i tillvaron på många sätt. Att som en del då försöka förneka fakta eller ägna sig åt att sprida alla möjliga konspirationsteorier på internet, Det är inte en del av lösningen. Jag blir mörkrädd när jag ser vilken smörja som sprids under namn som alternativa fakta. Det finns ju bara en sanning. Det finns en som har sagt, jag är vägen, sanningen och livet. Det finns bara en sanning. Det finns inga alternativ. Det finns inga andra vägar till Gud. Och Paulus, han sammanfattar det hela i sitt brev till romarna. Han skriver så här, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och Gud ser det. Gud har sett det och han ser det. Och Gud har visat en väg. I Nerikes Allehanda i veckan så var det en lång artikel om stöket på Lindbacka skolan. Och vi kan ju fundera på hur ska det lösas? Det är lätt att skylla på politikerna och politik och så vidare. Ja, det är en del av ansvaret, men det är inte hela. Det finns någonting mera. Det är utmaningen för den kristna församlingen att sprida goda värderingar. Att se till att Gud är med. För som jag sa, där Gud inte är med, där blir det kaos och oordning. Det handlar också skapelseberättelsen om att det blev ordning när Gud grep in. Vill vi ha ordning så måste Gud få vara med. Det går inte utan Gud. Det finns en lösning. I Apostlagärningarna 10:34-36 står det så här. Då tog Petrus till orda. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och gör vad som är rättfärdigt. Vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Amen. Gud, tack för att du har lösningen på våra problem. Gud, hjälp oss att alltid räkna med dig. Hjälp oss att förstå att du ska vara med. Att du måste få vara med. Gud, låt oss verkligen få vara värdiga ambassadörer för ditt rike i den här världen. På de platser du har ställt oss, var vi än är, så får vi vara representanter för ditt rike. Om vi är gamla eller unga, om vi är små eller stora, Gud, du har ett uppdrag till oss alla att sprida ditt rike som dina representanter där vi befinner oss. Hjälp oss med din heliga andes kraft att göra det. Amen.